Välkommen till Hästvis. Susanna här. Och idag i det här avsnittet så tänkte jag prata om lite generellt vad som händer i hästvärlden nu och de olika avslöjandena som görs. Vad det väcker i mig. Lite om min process av när jag ändrade mig från det mer traditionella till det mer hästvisa. Sorgen, frustrationen, skammen, det dåliga samvetet. Och jag bad också ni som följer mig att skicka in vad ni har det tufft med just nu i hästlivet. Och en del av det jag fick in kommer jag också kunna beröra i det här avsnittet. Och en del kommer jag ta med mig till en annan grej som ni får reda på om några veckor. Så vi kan väl börja med att konstatera att det är rätt mycket som händer nu i hästvärlden och i ridsportsvärlden. Och en sak som är lite cool tycker jag är att det händer ju mycket i den liksom traditionella världen också. Och hos gemene man, inte bara liksom i min och vår lilla filterbubbla som ibland kan vara lite skyddad kanske. Och om vi hoppar direkt till de här avslöjandena som tänker jag att rätt många av oss som lyssnar på den här podden inte är jätteförvånade över. Utan snarare så här, ja, bra att det kom fram. Det visste vi om att det gick till så ungefär. Så kan man ändå bli lite så här förfasad över hur mycket de här människorna slår ifrån sig den här kritiken. Och verkar vara väldigt obrydda över det som har kommit fram. Och om vi skulle kunna dra lite paralleller mellan hur de här elitryttarna hanterar detta och hur det är för oss som väljer en alternativ väg och vad som väcks i oss när vi exempelvis vill börja lyssna mer på vad hästarna kommunicerar. Vi lär oss mer om hästarnas språk så vi kan se mer ledtrådar till hur våra hästar verkar känna inför olika saker och vi kanske låter dem vara med och bestämma mer. Och generellt sett för oss människor så gillar vi ju inte förändringar. Vår hjärna protesterar ganska högljutt när saker ska ändra sig för att det kan vara farligt. Så om vi spolar tillbaka bandet till hur vi människor levde för flera tusen år sedan så ja, men att våga ta en ny stig, att våga trampa upp en ny stig rent konkret ute på savannen eller i skogen var ju farligt. För vem vet vad det lurar för någonting bakom nästa krök som eventuellt kommer äta upp oss. Så att våga göra någonting nytt är ju ofta förenat med mycket protester från oss. Och vi blir trygga av att saker är som de alltid har varit. Och det kan vara en bra första grej att bara ha med sig som lite så medkänsla till sig själv. Och medkänsla till de som hanterar hästar på sätt som inte vi håller med om. Att vara formad in i ett visst system som man har hört från tränare efter tränare efter tränare. Och fått pris för. Gör ju att man såklart sätter på sina egna skygglappar och tänker att ja, men det är så här det är och det här är rätt och så vidare. Och så blir det ju för oss också. Och med oss då så menar jag vi som väljer att försöka möta hästar på helt andra sätt. För vi har ju också våra utmaningar i när saker inte blir så som det var innan. När vi inte kan göra de sakerna längre än våra hästar som vi kunde göra innan och så vidare. Men tillbaka till de här avslöjandena då, så är det så dessutom att det som vi har hållit på med innan har gett oss någonting. Kanske social status. Eller vi har vunnit priser. Eller blivit beundrade. Eller att vi då kanske som för vår egen del har fått härliga ridturer. Eller någonting annat som vi tycker om. Då blir det såklart ännu svårare att ta ett steg tillbaka och eventuellt förlora det där som var så himla härligt. Och vad jag vill säga med det är ju naturligtvis inte att vi inte ska ändra oss. Alltså jag önskar med hela mitt hjärta och själ att ridsporten ska ändra sig. Men som en förklaring till varför det är så svårt och varför de kämpar med näbbar och klor på sätt som man bara så här, varför svarar du på den här frågan så här? Är du helt bakom? Det är liksom, hur kan du inte se det här? På grund av det jag just nämnde så är det svårt att se. Och som sagt, vi som är nytänkande hästmänniskor, vi som är hästmänniskor i förändring, vi gillar ju inte heller att bli av med sånt som har blivit en del av det som vi förväntar oss av livet. Det är ju jättetråkigt att ha en häst som börjar säga nej till saker. Och det kommer kännas orättvist. Och antagligen så känns det ännu mer orättvist för att du som lyssnar på den här podden och försöker verkligen förstå din häst och ge den valmöjligheter och vara mjuk och schysst, har sannolikt också någon annan runt dig som du vet inte alls lyssnar lika mycket på sin häst, men som får, inom citationstecken, göra massvis med saker med den hästen. Och då känns det ju ännu mer orättvist, såklart. Men det vi behöver veta om och verkligen påminna oss själva om är att det håller på att ske en hästrevolution här. Och frågan är vad du ska befinna dig i den. För vi vet ju att hästar som flyktdjur är oerhört bra på att flyga under radarn. De vill verkligen inte visa att de exempelvis har ont. Och man kan tänka sig att det är just därför som hästar har så lätt att hamna i inlärd hjälplöshet. När de liksom bara inte längre försöker ta sig ur det där fängelset som de befinner sig i. Men när du väl vet hur oerhört viktigt det är för en häst att ha sin flock och få röra sig fritt på stora ytor och nästintill konstant få tugga på någon form av grovfoder, så kan du ju inte heller gå tillbaka. Och det kommer ju med både härliga och jobbiga känslor. Kanske primärt jobbiga känslor. Av sorg. Av förlust. Och vi kommer till det lite senare i avsnittet. Men en sak som jag tycker är så cool här. Och som vi verkligen också behöver påminna oss om. Är att det är ju vi, det vanliga folket, som gör den här hästförändringen. Som gör den här revolutionen. Och det är ju också både svårt och häftigt. Det är inte eliten som gör de här förändringarna. Det är det vanliga folket. Det är vi, det är du som lyssnar på podden. Som intresserar dig för hästen som arts behov. För välfärd, för att göra saker på hästens vis. En framgångsrik tävlingsryttare som jag följer. Samarbetar med Kraft, precis som typ alla andra. Och jag såg en story som hon la ut för ett tag sedan. Där hon berättade om hur hon utfodrade sina hästar. Som såklart står på box ganska stor del av dagen. Alltså de är ute i hagarna på dagen. Men de står i box på eftermiddagen till morgonen. Och 4 gånger om dagen så fick de hö. Och vid 2 av de tillfällena tror jag. Eller 3 kanske. Så fick de också pellets, kraftpellets. Och sista målet för dagen var vid 8 har jag för mig. Och första målet för dagen var vid 7 på morgonen dagen efter. Nu vet jag såklart inte hur länge det där höet som de fick på kvällen räckte. Men det är inte speciellt långsökt att tänka att de hästarna stod utan grovfoder ganska mycket längre än den av det rekommenderade tiden på 3-4 timmar som max som veterinärer rekommenderar. Och igen då, liksom, där står en elitryttare och liksom helt nöjt bara berättar att så här gör vi. Och ja, men det slår mig verkligen så att det är inte eliten som kommer driva hästvälfärden framåt. Det är vi. Och på något sätt så behöver vi orka göra det för hästarnas skull. Det är många som frågar mig hur jag orkar. hur jag står ut med lidandet som jag vet finns. Och svaret är att det gör jag inte. Jag är väldigt restriktiv med i vilken miljö jag befinner mig. För jag orkar inte annars. Förra stället som jag stod inakkorderad på, den största anledningen till att jag verkligen behövde flytta var för min mentala hälsas skull. Och då var det ändå ett väldigt gulligt par som drev det stället. Och de älskade verkligen sina hästar. Men de hade inte hängt med på vad hästar behöver. Och de hade inte utbildat sig i hästarnas språk. Så de var i den där liksom klassiska fällan som så många i den liksom gammaldags traditionella världen är. Där det finns jättemycket kärlek och omsorg. Men ur ett mänskligt perspektiv, inte ur ett hästperspektiv. Så följden för mig då blev ju att jag la massvis av min fritid på att försöka hjälpa, förklara, träna, förbereda hennes hästar. För att de skulle få det lite lättare i livet när de väl sen skulle vidare på den här inridningen. Eller för att de skulle lastas eller vad det nu var. Det blev ju såklart helt ohållbart. Så nu har jag min egen gård och de som är inakkorderade här är kunder till mig. Så de har samma tänk som mig. För mig skulle inte det gå annars. Jag personligen hämtar liksom kraft till att göra det här som jag gör. Genom att titta på fria, sunda, levnadsglada hästar. För att sen orka liksom ge mig ut och skriva de där inläggen. Som kommer provocera de som inte vill släppa. Det här liksom rättfärdigandet än. Jag hade studiebesök för ett tag sedan av ett känt ridgymnasium. För de var intresserade av att lära sig mer om belöningsbaserad träning. Så de var här och tittade lite på hur det gick till här. Och så var det en modig elev som sa att en tränare som ridgymnasiet tog in för att hjälpa dem med lastträning hade piskat hennes häst när hästen inte ville lastas. Och så sa hon att det inte kändes riktigt bra, men att hon inte riktigt kunde säga någonting för att det var en tränare som var där som skolan hade tagit dit. Och så frågade hon mig hur jag hade gjort istället. Och så pratade vi det och så pratade vi om olika sätt att lära en häst att lastas och vad man behöver förbereda den på och sådär. Och så sa jag att det är inte det att det andra sättet inte funkar. Alltså att med våld, tvång, hot få en häst att gå på en transport. Det är inte det att inte det går. Det är jätteeffektivt. Det är bara det att vi behöver inte göra så. Det finns andra sätt. Och det finns andra sätt som gör att hästen inte behöver bli rädd. Och inte behöver få ont. Och för mig är det så nu att eftersom jag vet att det sättet finns så finns det liksom inget alternativ längre. Men det gör ju också att jag har fått göra om väldigt mycket av hur jag lever med hästar idag jämfört med för 10 år sedan, för 8 år sedan. Och det ser liksom inte alls likadant ut. Det finns ju många saker som jag inte längre gör. Och betyder det då att jag inte sörjer det? Nej, det gör det verkligen inte. Det finns många saker som jag saknar och som jag längtar efter. Att bara kunna när som helst hoppa upp på en häst och rida ett ridpass som jag tycker är kul. Eller rida vad som helst ut i skogen och välja ritur, välja tempo, välja hur hästen använder sin kropp oavsett om det är liksom, som sagt, gångart eller jag vill att du hoppar över den där grejen eller jag vill att vi gör den här galoppfattningen precis här och så vidare. Men det är ju just det där att när man väl har fått upp ögonen för hur maktbalansen var där, hur det hela tiden var jag som bestämde. Även när jag inte tänkte att det var det. För att jag hade hästar som var väldigt bra tränade. Jag behövde inte ta i. Jag behövde inte vara hård. Jag kunde vara jättemjuk, särskilt på henne som är liksom en känslig häst och som var liksom bra riden. Jag kunde i princip bara tänka saker och så gjorde hon det, kändes det som. Men ändå sen, när hon verkligen fick valet, så fanns det en period när hon sa nej. Vilket betyder att under den där perioden när jag tänkte att hon var med på det och vi gjorde saker tillsammans, så var det min upplevelse och inte hennes. Och den svider ju en del. För igen, tillbaka till att de allra flesta människor som håller på med hästar gör det för att de älskar hästar. Vissa gör det för att de vill bli kända och vinna priser och så. Och kanske inte bryr sig så mycket om hästar. Men de allra flesta bryr sig väldigt mycket om sina hästar. Och då blir det ju så oerhört komplicerat att vi från barnsben lär oss att vi får ta det vi vill ha från hästen. Vi får använda hästens kropp precis så som vi vill. Och när hästen på något sätt signalerar att den inte tycker om det vi gör, så ska vi fortsätta ändå. Vi ska träna bort det med schysstare eller mindre schyssta metoder tills vi får det vi vill ha. För det är det som är viktigt. För vi har ju häst för att vi ska må bra. För att vi ska få komma ut i skogen. För att vi ska få den här härliga upplevelsen av att göra det där roliga dressyrpasset eller hoppa de där hindren eller vad det nu kan vara. Och det är där någonstans som det blir så jobbigt för oss. För att om vi så på riktigt ska jämna ut den här maktbalansen och bli två i den här relationen, häst och människa, som är likvärdiga, då kommer vi inte längre kunna ha tillgång till alla de sakerna, alla de upplevelserna ihop med hästen som vi hade innan. Och det är skittufft, för det är ju en förlust. Det är ju en sorg, såklart. Många av de sakerna som vi hade innan skulle vi kunna träna oss tillbaka till med samtycke och frivillighet. Men den resan kommer ta ett par år i alla fall. För de flesta. Lite kortare om du blir medlem hos mig, så vi kan göra det ihop. Men den där tiden emellan där, när vi å ena sidan har fått upp ögonen för vad det är som sker i den systematiska nedstängandet av hästas egna uttryck och egna kommunikation. Nu har vi fattat det beslutet av, eller vi har sett det, vi kan inte unsee it på engelska, vi kan inte göra det osett. Då däremellan till att vi faktiskt har hittat ett nytt fungerande system som vi känner oss tillfreds med, där hästen får vara häst, där hästen får uttrycka sig, och du har hittat ett nytt sätt att prata med varandra. Den perioden, sjukt tuff. Jag vet, när jag började försöka lära mig belöningsbaserad träning, jag var irriterad och frustrerad och arg. Så himla ofta, jag hatar att inte kunna saker. Jag hade dessutom då fortfarande till viss del en kanske lite för stor del av min självkänsla som baseras på att jag ska vara bra på sakerna som jag gör, gärna bäst, gärna innan jag ens har testat. Men jag vet nog ingen av dem som jag har lärt mig av i alla fall, som har varit så här liksom naturligt bra på belöningsbaserad träning med häst och shapeat liksom R plus från grunden. Alla som jag ser upp till och så, vad jag förstått det som, har liksom tragglat sig dit i trial and error i utveckling. Det är ju inte kul, tycker inte jag i alla fall, att stå där och ha fått lämna någonting bakom sig som man sannolikt var ganska bra på. Och i alla fall som funkade och som dessutom man har gjort sedan man var liten, vilket betyder att det sitter i nervsystemet, det sitter i ryggmärgen, man behöver inte tänka, det är så sjukt okomplicerat att bara liksom bam, 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 flytta en häst, träna en häst, rida, vad det nu kan vara, vi behöver inte tänka. Och så står man där och får inte ihop det. Man kan inte göra den enklaste grej med sin häst. Om man själv blir frustrerad och hästen blir frustrerad. Och man känner sig helt kass. Och ja, jag minns i alla fall att jag var väldigt frustrerad väldigt ofta. Och tänkte att det här funkar ju inte. Det här är ju en kass metod. Lyckligtvis hade jag en väldigt bra lärare, Carolina, som jag kunde ringa vid de tillfällena eller boka lektion för. Så för varje grej jag stötte på bara så här, det finns en lösning för det här, det är detta. Jag bara, aha, okej. Okay. Så jag kunde komma vidare. Men att vara i den processen, oavsett liksom vilken väg man väljer till ett mjukare, mer hästvist sätt. Så att vara i någon form av omställningsprocess där vi inte gör det som förväntas av oss som hästmänniska utifrån samhällets syn. Alltså du förväntas rida 5 dagar i veckan. Du förväntas ha en häst som står still, passiv och väntar på dig medan du står och pratar med en kompis i en kvart. Bla bla, vad det nu kan vara som förväntas av dig och hästen. Att stiga ifrån det och vara i den frustrerande processen för egen del som då antingen kanske liksom landar i frustration och sen kanske lite då går över i sorg för det som man just då inte kan göra med hästen. Och göra det och samtidigt bli ifrågasatt av kompisar, av släkt, av kollegor, vad det nu kan vara. Det är ju en utmaning. Sjukt tuff sådan. Och det jag tänker att vi behöver påminna oss om då i förhållande till det här yttre ifrågasättandet och den inre processen av både någon form av målvedvetenhet i att vilja göra annorlunda men samtidigt en identitetsförlust eller en sorg över upplevelser som man just då inte kan göra med hästen är ju just att försöka påminna sig om att det har råkat bli fel genom historien eller rättare sagt människan har varit i kontakt med hästen för människans skull. Människan har använt hästen för människans skull. Vi har inte historiskt sett varit speciellt intresserade av vad hästen behöver, vad hästen tycker är kul, hur hästen behöver leva för att inte utveckla massa olika stereotypa beteenden eller aggression eller magsår. Det har inte varit speciellt intressant för människan. Det började bli nu, tack och lov, för en viss grupp av människor i alla fall. Och det kommer förr eller senare leda till att det här skiftar. Någon gång i framtiden kommer vi se färre hästar som longeras runt på en volt med inspänningstyglar. Både för att någon gång kommer gemene man förstå att det inte bygger en hållbar kropp. Och att det är bara för hästen ganska mindless grej. Och vi kommer hitta andra sätt att vara med hästar på. Vi kommer se fler som är ute och promenerar med hästarna i skogen. Vi kommer se fler som rider men låter hästarna få undersöka under tiden. Vi kommer se fler som hänger med sina hästar, som är med dem och låter dem vara hästar och som prioriterar att hästar får bo på stora ytor med en beständig flock och så vidare. Och i liksom andra änden av det, eller vad ska jag säga, konsekvensen av det, när vi gör de sakerna för vår häst, när vi lägger den mesta tiden och krutet på att se till att hästens vardag 24/7 är så hästvis som möjligt, så kommer vi få helt andra saker tillbaka som vi inte fick i det där förra hästlivet. Vi kommer få en helt annan typ av kontakt med hästen. Hästen kommer visa vem den är. Hästen kommer söka upp oss på ett annat sätt. Och vi kommer få helt andra upplevelser av samförstånd på riktigt. Där vi märker att vi faktiskt är två parter i den här kommunikationen. Som båda får kommunicera och som båda får berätta vad de längtar efter. Och så kommer vi komma till att kunna göra saker tillsammans igen. Inte riktigt på samma sätt. Och inte med den där absoluta lydnaden där vi människor alltid får precis som vi vill. Men i ett samspel där vi ibland får det. Och ibland får vi inte det. Och då får vi försöka uppfylla det behovet på något annat sätt. Om vår häst inte vill gå ut i skogen den dagen så får vi hänga med hästen i hagen. Och så får vi gå ut på en skogspromenad själva sen. Och gör vi det och sen också hjälper hästen med vad den behöver, så kommer vi så småningom komma ut i skogen med hästen också. Men det kan ta lite tid. Så om just du som lyssnar är i den fasen nu när det inte funkar mellan hästen och dig, där hästen säger nej, eller där du sörjer det som inte längre finns, så om du fortsätter på den här vägen så kommer det att ändra sig. Och ju mer hästen får vara häst i sin vardag och ju mer du släpper den fri, desto snabbare kommer det gå generellt. Men försök också att inte ta det personligt om det inte går så snabbt. För det behöver inte ha med dig att göra. Det kan också vara hästens historia, vad den har varit med om. Antingen i er gemensamma historia eller innan du kom in i bilden. Och det kan också vara genetik. Det kan också vara, gissar jag, genetiska minnen till och med tillbaka. Det kan vara hästens personlighet. Det kan vara hästens dagsform, vad som pågår just då, om den har ont någonstans, om någon annan häst i flocken har ont och den inte vill lämna flocken för det. Det är så väldigt många saker som kan pågå och som inte alls har med dig som människa att göra. Eller hur bra du är, eller hur mycket hästen litar på dig, eller vad det nu kan vara. Vi kan såklart bli väldigt viktiga för våra hästar, särskilt om vi spenderar mycket tid med dem i samförstånd och samtycke. Men vi kommer aldrig kunna ersätta andra hästar. Vi ska inte heller försöka ge oss på att ersätta andra hästar. Så ibland kommer det vara så att hästen kommer behöva sin flock mer än den just då behöver dig. Och det kan ju vara jättetufft. Och det kommer kanske leda till massvis med olika tankar om dig själv och vad du är och vad du inte är och så vidare. När det egentligen inte alls från hästens håll handlar om det. Utan att det bara handlar om att hästen har ett behov av någonting i flocken just då. Och på tal om vad vi då kanske hade behövt höra i de stunderna. När vi tvivlar, när vi tycker att vi är kass, när vi tycker att det går för långsamt framåt. När vi blir ifrågasatta, när vi sörjer. Så fick jag in väldigt mycket svar från er när jag frågade just vad som är tufft för er nu i hästlivet. Och det blev så många olika saker så att det blev liksom lite svårt att fånga upp dem i ett poddavsnitt för att det inte skulle bli för spretigt åt alla håll och kanter. Så då föddes en annan idé hos mig som är att spela in lite korta peppavsnitt som man kan få ta del av och som handlar om olika situationer som ni hamnar i eller olika tankebanor som ni hamnar i. Så man kan sätta på en 5 minuters inspelning och lyssna på den när man behöver ta sig ur en viss loop. Jag hade en kund en gång som kallade det idiotloop. När man råkar hamna i en sån där tanke som man vet egentligen inte leder någonstans. Men som man ändå repeterar om och om igen. Och som bara får en att må ännu sämre. Så som kan hjälpa en ur de där idiotloparna. Så håll utkik på mina sociala kanaler framöver så kommer det finnas där om ett tag. All right, vi wrappar ihop den här podden för dagen. Gillar du podden så hjälper du mig supermycket om du gillar den på den uppspelningsapp som du har. Eller om du delar den eller om du pratar med någon kompis om den. Hur som helst, tusen tack för att du lyssnar.